Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lyssnar på GVS ljudböcker.
De kallar mig Solvalla-mördaren. Av Janne Ranninen och Ivar Andersen. Boken fick bra publicitet. Lotta Lemosvara, som var pressansvarig på Krits, hjälpte mig mycket. Hon skrev pressmeddelanden, fixade adresser och höll kontakt med journalister. De hörde av sig till henne med intervjuförfrågningar och hon skickade dem vidare till mig. Yles huvudnyheter kom och intervjuade mig. Det är stort. Ungefär som att medverka i Aktuellt 21-sändning. Vice direktör Carolina, som ju var intervjuad i boken, uttalade sig också, men hade specifikt förklarat att de inte fick intervjua oss bägge samtidigt. Hon ville väl inte riskera att hamna i en debatt där hon kunde se dålig ut igen. Yle-journalisterna skrattade när de berättade om hennes krav. Anstaltsledningen kunde inte stänga ute medierna, men den försökte alltid krångla så gott det gick. En gång skulle några journalister komma förbi på eftermiddagen och jag hade förberett mig en termos kaffe och fika jag köpte i kiosken. Vad fan är det där? Har du fått lov av anstaltsledningen? Frågade pliten som kom för att hämta mig i cellen. Han släppte igenom det till slut. Men bara för den här gången. Nästa gång ska du fråga om lov innan. Det var den typen av småsaker. Ett sätt att visa missnöje mot kritiken av kriminalvården. Pappa i fängelse gick hem hos socialarbetare och andra som jobbade med barnfrågor. Och fångarna gillade den. Den var skriven ur vårt perspektiv och tog upp någonting som alla kunde ställa sig bakom. Eller i alla fall nästan alla. Folket på Kriminalvårdsstyrelsen var fortfarande missnöjda. Men de var ändå tvungna att köpa in boken till alla kåkbibliotek. Fångarna begärde in den. Vi sålde drygt 1000 böcker. Betydligt mer än vad jag vågat hoppas på. Jag skötte administrationen från cellen, packade böcker, frankerade och skrev ut fakturor på skrivmaskinen. Sen, när jag började plugga igen, gjorde jag dem i Excel istället och printade från skolans datorer. Jag beställde nya böcker, vartefter de gamla sålde slut. Kåken fortsatte att bråka. Det här är inget jävla lager för dina böcker. Men det här är bra för er också, försökte jag. Man måste visa vad som inte funkar om något ska kunna bli bättre. En låda skickades i retur till förlaget. Den var öppnad och de 10 översta böckerna var helt förstörda. Plitarna skyllde på posten. Men varken jag eller förlaget trodde på dem. Vi har aldrig varit med om det här tidigare. Larvigt, skrev de på förlaget till mig. Förlaget tog på sig kostnaden för de skadade böckerna. Det var sympatiskt men tråkigt att det skulle behövas. Man försöker göra någonting bra och ändå ska kåken markera vem som bestämmer. Men helhetskänslan var bra i alla fall. Arbetet gav så mycket mer än det tog. Det här kändes mer rätt än att lägga tiden på att driva företag. Det handlade om plånboken. Det här handlade om hjärtat. Samma sak hade det varit när jag mötte journalisterna. Att bli intervjuad om brott är lite jobbigt. Att prata om det här var lätt. Jag kämpade för min dotter. Jag kämpade för något rent. Visst, tidigare hade jag kämpat för lojalitet, men det här var någonting som rörde fler och som ingen kunde slå ner på. Responsen på boken triggade mig att göra mer. Uppmuntran och ryggdunkar fortsatte att trilla in. Både från andra fångar och från världen utanför murarna. Fan vad nice. Jag måste köra på, tänkte jag. Boken var ett sätt att försöka påverka samhällsdebatten. Men jag ville också göra något mer omedelbart för fångarnas barn. Något konkret som kunde bli en ljuspunkt i vardagen. Jag bestämde mig för att anordna en gratis konsert. Det skulle bli ett minne. Och för en gångs skull skulle fångarnas ungar få känna sig utvalda. Jag trodde på idén, men det fanns ett problem. Det hade inga pengar alls för att förverkliga den. Mitt första samtal gick till Kari Paleface Miettinen, en av Finlands största hiphopartister. Det var Tom Piha från Stockholm som hade hookat mig med honom. Under artistnamnet Max Pizay hade Tom länge rappat om hur det var att växa upp som finne i Stockholms förorter. Han var socialt engagerad, jobbade själv med ungdomar och gillade grejen. Det var Sebbe från Kartellen som satt mig i kontakt med Tom, som visade sig vara en jävligt reko snubbe. Det visade sig även Kari vara när jag ringde upp honom. Hej, jag vill låna en gratis konsert för barn som har föräldrar i fängelse. Vill du ställa upp? Tyvärr har jag inte en krona. Självklart, blev svaret. Dessutom kontaktade jag Linda Maria Roine, som rappade under namnet Mercedes Benzo. Jag hade hört talas om henne första gången något år tidigare, när jag letade efter en kvinnlig rappare som kunde spela in en duett med PTK. Eminem och Rihanna hade precis släppt sin låt Love the Way You Lie om en kvinna som lever i ett misshandelsförhållande. Och jag ville göra någonting motsvarande på finska. Det blev aldrig någon duett, men jag lärde mig beundra Lindas mod. Hon hade gått igenom både mobbning och missbruk men rest sig igen och berättat om det för världen. Och jag behövde någon som kunde nå döttrarna vars pappor satt i fängelse. De behövde få budskapet levererat av en kvinna och Linda var rätt person. Förutom Mercedes Benzo och Paleface uppträdde dessutom Kevin Tandu, Mac Gallis och Sten Yxie. Det var en tung lineup. Allting gick så bra som det bara kunde. Folk slöt upp bakom den goda saken. Alla artisterna ställde upp gratis. Kulturarenan Gloria i centrala Helsingfors lät oss låna lokalen utan kostnad. Lotta från Krits hjälpte till med att sprida ordet. Jag sökte permis för att kunna vara med, men fick såklart avslag. Det där är din hobby. Det berättigar inte till permission. Trist. Men jag gladde mig fortfarande åt att barnen skulle få en upplevelse. Kvällen konserten ägde rum låg jag i cellen och log åt tanken och föreställde mig hur roligt de hade det. Nästa dag fick jag höra att det bara kommit 30-40 personer. Det var katastrof. Det var också helt obegripligt. Normalt säljer en Paleface-spelning automatiskt 1000 biljetter oavsett pris och veckodag. Vår konsert hade ägt rum under en helg och varit gratis och lokalen var centralt belägen. Varför kom ingen? Tillsammans med Lotta försökte analysera frågan. Hon hittade snabbt lösningen. Vi hade döpt konserten till en av 10 000 efter antalet barn med en förälder i fängelset. Det hade varit ett misstag. Ingen vill bli stämplad som ett barn till en fånge, sa Lotta. Du har rätt, instämde jag. Vi tabbade oss. Det var ett bakslag men också en lärdom. Jag var fast besluten att fortsätta. För första gången i mitt liv gjorde jag någonting jag kunde vara stolt över. Chefen på Krits gav mig ett råd på vägen. Janne, starta en förening och gör de här grejerna genom den istället. Han hade rätt. Jag hade gjort allt som privatperson. Men det fanns bara fördelar med att bli en förening. Med fler personer inblandade skulle vi både kunna avlasta varandra och utbyta kompetens. Dessutom såg det mer seriöst ut om en förening stod som avsändare, snarare än en livstidsdömd fånge. Och i framtiden kanske det skulle gå att söka bidrag för verksamheten. Jag ville ha in olika perspektiv i verksamheten och tog kontakt med 5 olika personer jag trodde skulle kunna bidra med bra idéer. Dels Mika Pettersson, komikern som suttit fängslad för narkotika och ekobrott. Dels 4 personer som jag kände personligen eller kände till genom vänner. Däribland hustrun till en gammal kåkkompis. Och Eva, vars pappa suttit inne under uppväxten. Alla var med direkt. Dessutom engagerade sig Mika Petterssons hustru. Vi bestämde oss för att ha ett första möte och dra igång. I maj 2014 fick jag min tredje oövervakade permission på 10,5 år. Jag utnyttjade den för att åka till Helsingfors och gå på mötet. Det kändes underbart att äntligen få röra sig ute på gatorna i Helsingfors igen. Innan mötet tog jag en snabb runda på alla platser som väckte minnen till liv. Domkyrkan, Stockmann, käkade lunch på Salutorget med havsbrisen i ansiktet. Föreningens första sammankomst var en väldigt positiv upplevelse. Engagerade människor som drog åt samma håll utan en tanke på egen vinning. Vårt namn kom från Eva. I vuxen ålder hade hon gått i terapi för att bearbeta svåra upplevelser i barndomen. Psykologen sa till mig att jag var ett maskrosbarn som växer upp under svåra förhållanden men ändå är stark nog att ta sig igenom betongen, berättar hon. När hon föreslog att föreningen skulle heta just Maskrosbarn var vi andra med direkt. Det där är vårt namn, sa jag. Att sitta som sambandscentral på kåken var svårt. Jag hade max en halvtimme om dagen att ringa och i första hand gick mina samtal till dottern. Hon gick före allt och om det blev tid över ringde jag de andra i föreningen. Telefon är en jävligt känslig grej på kåken. Det är vår enda ventil utåt och en livsviktig förbindelse med omvärlden. Jag hade tänkt vänta och försöka hinna med några samtal när de andra fångarna var klara. Men folk ställde upp utan att jag ens frågat dem. Det är lugnt, Janne. Jag kan ringa imorgon. Alla gav av sin telefontid. Till en början hade jag ångest för att jag snodde av den. Sen började förfrågningarna komma in från andra kåkar. Grabbar från hela Finland hörde av sig och frågade vad de kunde göra. De hade hört talas om maskrosbarn och ville hjälpa till. Det var mäktigt att se. Arbetet för att ge barnen goda minnen fortsatte. Jag planerade och la riktlinjer och snart sjösatte maskrosbarn projektet Finn din talang. Det var en serie på 10 workshops där ungdomar i åldrarna 12-17 år fick göra hiphop tillsammans med Mercedes-Benz och de andra artisterna som spelat på gratiskonserten. I slutet av projektet fick de spela in en egen låt i studio. Om konserten var ett misslyckande så var det här en fullträff. Här fick de unga vägledning och förebilder och i slutänden fick de skapa någonting helt på egen hand. Mitt självförtroende hade fått en boost när jag förstod att jag var bra på andra saker än kriminalitet. Här fick ungdomarna samma sak. Det var en positiv knuff och ett steg i att bygga en identitet bortom samhällets stigmatisering. Christian Wenzel, verksamhetsledare på Stationens barn, en rikstäckande organisation som arbetar med att förebygga brott och missbruk bland unga, hade tagit kontakt med mig för att köpa några böcker. Vi hade börjat snacka och jag hade berättat om tanken på att anordna workshops genom Maskrosbarn. Det slutade med att Stationens barn erbjöd oss att låna deras lokaler utan kostnad och dessutom sponsrade oss med mat och dryck. Finn din talang har kört där varje år sedan dess. Jag hade 8 timmars permis varannan månad och var alltid där jag kunde. Annars var de andra från föreningen alltid på plats. Föreningen hade inte en krona. Men projektet gick ihop eftersom alla ställde upp gratis. Artisterna hjälpte till ideellt. Stationens barn stod för lokalerna och vi i Maskrosbarn försökte ta det som saknades ur egna fickor. Det här var helt nytt för mig och det var häftigt att vara med om. Det går att göra mycket med lite om man jobbar för en god sak.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Varje barn som fick en bra kväll eller kunde gå hem från en workshop med bättre självkänsla var en seger. Samtidigt räckte det inte. Vi ville förbättra för 10 000 barn, inte bara något tiotal. Jag visste att vi inte kunde ändra på saker och ting inifrån kåkarna. Det gick inte att lägga fram förslag på förbättringar till anstaltsledningarna. De såg oss som fångar, inte föräldrar. De bestämde, vi skulle lyda. Och de gjorde allt för att den maktbalansen inte skulle rubbas. Om vi ville förändra någonting i grunden var vi tvungna att pusha utifrån, väcka debatt och göra barnens röster hörda. Lotta och jag pratade ofta om vad vi skulle göra för att nå ut. Jag läste om en organisation i Skottland som liknade Maskrosbarn och hade producerat eget informationsmaterial riktat till lärare och rektorer. Det handlade om hur föräldrarnas straff påverkade barnen och vad skolorna kunde göra för att dämpa de negativa effekterna. Jag visste själv hur det kunde se ut i Finland. Särskilt på mindre orter kunde det finnas en väldigt fördömande attityd. Då är risken att barnen börjar undvika skolan, och då går det åt helvete redan från början. Men skolan har ett uppdrag att stötta alla elever. Vi skulle ge dem kunskapen för att göra det på rätt sätt. Kritz var med på idén. Vi la upp en plan för att trycka upp ett informationshäfte som skulle skickas till alla skolor i hela landet. Kunskapen hade vi redan. Det vi inte hade var pengarna. Vi räknade på hur mycket det skulle kosta och Lotta gav mig tips om hur man skulle skriva ansökningar. Tillsammans funderade vi på vem som skulle kunna vilja sponsra satsningen. Då klev Christian in i handlingen. Han hade en bättre idé. Som verksamhetschef för stationens barn hade han goda kontakter på regeringsnivå och ordnade ett möte med en högt uppsatt tjänsteman på undervisnings- och kulturministeriet. Öppnade dörren för Maskrosbarn rakt in i maktens centrum. Christian bokade in mötet på en av mina permisar. Tillsammans gick vi upp för trapporna i det stora stenhuset på Sjötullsgatan. Jag tog tjänstemannen i hand och la upp min idé. Ministeriet blev eld och lågor. Situationen var surrealistisk. Där satt jag, en livstidsfånge dömd för 2 mord, och pratade med en chef på kulturministeriet, som älskade vad hon hörde. Vad fan var det som precis hände? Sa jag när vi gick ut därifrån. Christian bara skrattade. Du ska vara stolt. Det du gör är rätt. Det dröjde inte länge innan vi fick pengarna. 11 000 euro rakt in på föreningens konto. Yes! Jag och Lotta satte igång omedelbart. Vi styrde upp olika möten med aktörer som kunde göra layout och bilder. Mina permissioner var begränsade och jag ville tillbringa så mycket tid jag bara kunde med Penelope. Så jag skrev till anstaltsledningen. Föreningen jag är med och driver har fått stöd av kulturministeriet och ska göra ett informationshäfte som ska distribueras till 3000 grundskolor. Finns det någon möjlighet att jag skulle kunna få 2 till 3 timmars extra permission för att hinna med några möten? Svaret var detsamma som tidigare. Det där är din hobby. Det får du sköta på dina ordinarie permissioner. Men det var ingen hobby längre. Det var ett utbildningsprojekt förankrat på regeringsnivå. Vi fick tillstånd att hålla ett möte på kåken. Men det var allt anstaltsledningen var beredd att ge oss. Jag tog mötestiden från mina egna permissioner istället. Det gjorde ont att ta tid från dottern, men jag tänkte att det här var någonting som måste göras. Min förhoppning var att hon skulle förlåta mig när hon blev tillräckligt stor för att förstå vad vi kämpade för. Vi skickade till och med en formell förfrågan om Kriminalvårdsstyrelsen ville vara med som partner. Föreningen stod som avsändare och vi tryckte på att frågan var en lika stor angelägenhet för dem som för oss. Först var de positiva, men när de insåg att jag var inblandad så backade de ur. Alla andra i föreningen skrattade uppgivet. Vi hade ministeriet med oss och det kunde ha varit bra reklam för Kriminalvårdsstyrelsen. Men de som styrde var rädda för att se svaga ut. Det borde vara en självklarhet och så hoppade de av för att en fånge är med, sa journalisten som hjälpte oss att planera medieutskicket. Jag har lust att skriva att det är en fånge som startat föreningen och har varit uppe på ministeriet och fått pengar för projektet. Då skulle det slå igenom i medierna och då skulle de få ångra sig. Det var en kul tanke, men vi var alla överens om att lyfta fram föreningens verksamhet. Det här handlade om barnen, inte om någon vendetta med en verklighetsfrånvänd kriminalvård. Vi gjorde klart informationsmaterialet. Det trycktes i 5000 exemplar och skickades till alla grundskolor. Många uppskattade initiativet och tog kontakt med både oss och Krits. Det visade sig att det fanns gott om lärare som hade velat lyfta de här frågorna, men inte vetat hur. Finska lärarfackets tidning Opettaja tipsade förbundets medlemmar om att använda guiden vi gjort. Medierna uppmärksammade också satsningen. Genom hela projektet hade alla sagt ja, utom Kriminalvårdsstyrelsen, som däremot inte kunde stoppa någonting, bara försvåra lite för mig. Men jag var inte ensam längre. Jag hade en förening bakom mig och stöd av andra organisationer som kämpade för samma mål. Att ta tid från Penelope hade gjort ont. Men jag hade också lärt mig någonting värdefullt. Om man gjorde något med rent hjärta och för en god sak och var beredd att slita för det, då gick det oftast bra. Jag hade inte gett upp planen på att bli auktoriserad revisor, men jag kunde inte längre komma från kåken. År 2014 fanns det inga fler kurser jag kunde läsa på distans. Det betydde att jag behövde kunna närvara på universitetet, vilket i sin tur betydde att jag behövde frigång, och dit var det fortfarande långt. Men jag ville fortsätta plugga. Det hade gått bra så här långt, och allt jag lärde mig skulle innebära fler valmöjligheter den dag jag väl kom ut. Jag såg att Sukeva fängelse i Kaljuså erbjöd en cateringutbildning och sökte mig dit. Efter det kan jag ta tag i företagsjuridiken igen, tänkte jag, även om jag innerst inne tvivlade på att de någonsin skulle låta mig svära revisorseden. Man behöver inte vara fläckfri, men en dömd dubbelmördare skulle nog vara magstarkt för dem. Sukeva var en gammal landsortskåk där det mest satt folk från norra och östra Finland. Jag trivdes, tyckte om korrektheten. Det var annorlunda än i Helsingfors. Folk var artiga och skötte sitt. Mina föräldrar kom bägge från landsbygden och som liten var jag ofta där och hälsade på mina mor- och farföräldrar. Jag kände igen och uppskattade mentaliteten. Det närmaste ett riktigt jobb jag någonsin haft var på grillen i Jordbro under högstadiet. Det hade varit svarta löner och fiffel med kvitton. Men jag hade också lärt mig hantverket och tänkt att det var någonting jag kunde falla tillbaka på. Utbildningen gick framåt. Dagarna blev till veckor och veckor till månader. Det blev dags för min första 24 timmars permis. För första gången på nästan 11 år skulle jag inte sova i en cell och ingen plit skulle komma och väcka mig på morgonen. Det är ju så genomsnittsmänniskan tillbringar sina nätter. Men för mig kändes det konstigt. Sitter man inne för länge börjar det normala kännas främmande. Jag tog in på Hotell Flamingo i utkanten av Helsingfors. Nästa dag skulle jag träffa Penelope. Jag kunde inte sova en blund på hela natten. Ventilationen brummade och jag hörde människor i korridorerna och trafiken utanför. Jag var inte van vid det här. Att lägga permissionerna på familjen var självklart. Först och främst på Penelope. Men också på mamma som jag inte haft möjlighet att vara där för som jag hade velat. Min andra dygnspermis sammanföll med mammas födelsedag i december och hon skulle komma till Finland. Jag hade missat så många av hennes födelsedagar och hade en jävla ångest över det. Nu vill jag fira henne ordentligt. Vi hyrde en festlokal på Radisson Blue Plaza i centrala Helsingfors och köpte in mat och tårta. Det var jag, Kalle och Ari Pekka, vår äldste halvbrorsa från Finland som vuxit upp hos mormor och morfar. Sebbe Staxet och hans hustru kom över från Sverige. Allt som allt var vi säkert 15 pers. Och Mika Pettersson, komikern från Maskrosbarn, ställde upp och underhöll. Innan permissen hade jag hört av mig till Linda Maria Roine. Hon hade ställt upp från första stund och vi hade haft mycket kontakt via telefon och mejl. Men vi hade aldrig träffats. Jag ville gärna tacka personligen och bjöd in henne till festen. I efterhand har hon berättat att hon var lite nervös. Hon hade tänkt att vi skulle vara ett gäng tungt kriminella. Och när hon kom in i lobbyn kollade hon runt efter ett gäng gangsters med attityd. Men hon såg inga. Istället såg hon 6-7 barn springa runt och tänkte att det där kan inte vara dem. Så hon ringde för att kolla var vi satt någonstans. Vi är precis här. Du ser säkert en massa barn, svarade jag glatt. Det blev början på en väldigt fin vänskap, som sen växte till något mer. Jag tänkte ofta på det där efteråt. Den bild människor byggde upp utifrån vad de visste om ens tidigare kriminalitet. Det var inget jag kunde klandra dem för. Det var en konsekvens av livet jag hade levt. Jarmo berättade ofta om första gången jag och hans fru träffades. Det var ett par dagar innan nyårsafton 2003 och vi var ett större gäng som var hemma hos honom. Jag stod ute på balkongen och fick för mig att det skulle vara kul att skjuta lite. Men jag hade inga smällare eller raketer utan drog istället fram min gun och brände av några skott i luften så att det ekade i höghusområdet. Jag skrattade och stoppade ner pistolen i byxlinningen igen och gick in i vardagsrummet. Där satt resten av gästerna helt tysta. Fullt förståeligt. Men mycket hade förändrats sedan dess. Jag var inte längre samma person och jag brydde mig om min omgivning på ett helt annat sätt. Efter att hon kommit förbi mammas födelsedagsfest fortsatte jag och Linda att hålla kontakten. Det blev många telefonsamtal och fler träffar på permissarna. Linda var engagerad i Break the Fight, ett skolprojekt som använde breakdance som ett verktyg mot mobbning. Inspirationen kom från 1970-talets New York, där den tidiga hiphoprörelsen lanserade breakdance battles som ett alternativ till våld mellan unga. Om det funkade där, så varför inte här? Linda hade själv blivit mobbad och brann för frågan. Hon reste runt till skolor i hela Finland och rappade. I hasorna hade hon ett filmteam som spelade in en dokumentär om henne och regissören ville att jag också skulle vara med i några scener. Break the Fight var bara en del av Lindas arbete. Hennes främsta kanal var musiken. Texterna var oftast självbiografiska och brutalt självutlämnande. Mercedes-Benz rappade om den äldre pojkvännen som misshandlade henne och höll henne fången. Om mobbning och missbruk och att bli sexuellt utnyttjad som barn. Hon berättade om sina upplevelser så att unga tjejer skulle våga prata om sina egna. På många sätt liknade Lindas bakgrund min egen. Hon hade också vuxit upp fattigt med en ensamstående mamma och fastnat i samma destruktiva mönster som ung. Men Linda var tjej och det behövdes för att nå andra unga tjejer. Jag bad henne komma och snacka när maskrosbarn anordnade tillställningar. Och det dröjde inte länge innan hon själv engagerade sig i föreningen. När Linda fyllde år skickade jag ett blommogram till henne. Hon la upp en bild i sociala medier och berättade att det var första gången någon skickat henne blommor på det sättet. Jag var såklart glad att hon uppskattade dem, men det var inte en romantisk gest. Hon hade ett förhållande och jag ville vara respektfull. Linda var en vän och någon jag beundrade. Vi umgick som kompisar ungefär ett år efter att vi hade träffats första gången. Fikade och snackade om föreningen och gjorde sånt som kompisar gör. Sen tog det slut mellan Linda och hennes kille. Några månader senare blev vi ett par. Det hade vuxit fram. Vi behövde aldrig dejta eller uppvakta varandra eller spela något spel. Samarbetet för något som vi bägge brann för hade blivit till vänskap som sakta men säkert blivit till kärlek. När vi nått dit var det bara självklart. Och när vi väl var ett par kunde jag inte tänka mig att vara utan henne. Jag tyckte om kontrasterna i Linda. Som Mercedes-Benz var hon stenhård, formad av livet hon har levt. Alla andra såg rapparen som inte var rädd för något och lyfte fram alla tabun i ljuset. Men jag lärde känna en person som alltid lyssnade och alltid var där om jag behövde det. Som jag kunde planera barn och framtid med. Mercedes-Benz var ett resultat av vad hon hade gått igenom. Men det var inte artisten som jag var tillsammans med. Det var Linda. Jag har alltid värdesatt lojalitet. Jag försöker själv vara lojal och värdesätter den egenskapen hos människor i min omgivning. Linda är likadan. Kanske var det också en anledning till att vi fann varandra. Att vi bägge alltid har gett lojalitet men inte alltid fått samma tillbaka. Linda står alltid på de svaga sida. Hon är också en av de snällaste personer jag träffat. Hon är vegetarian och kämpar för djurens rättigheter. Hon kan vara arg på någon, men om hon får reda på att personen har en hund eller katt så rinner all ilska av henne. När hon var mobbad som barn kände hon att djuren var hennes enda vänner. Nu är hon deras vän. Det är en styrka att kunna behålla sin mjuka sida i en värld där man måste vara hård för att överleva. Linda har lyckats med det. Ibland kunde jag retas med henne när hon blev rörd av någon småsak. Tänk vad dina fans skulle säga nu om de fick höra att du grinade. Ett halvår efter att vi hade blivit ett par flyttade vi ihop i en gemensam lägenhet. Den låg bara några minuters promenad från Hotell President där vi träffades första gången. Jag sov där under permisarna. Men den var mer än bara ett ställe att övernatta. Den var ett hem. Vårt gemensamma hem. Innan dess hade jag bott på hotell under permisarna. Det hade inte känts som läge att ha Penelope hos mig då. Men nu kunde hon börja sova över hos mig och Linda. Jag hade längtat efter det. Att få läsa godnattsagor för henne var underbart. De första gångerna Penelope sov över gick jag in i hennes rum flera gånger per natt bara för att kolla att allting var okej. Du behöver inte göra det. Allt är som det ska, sa Linda till mig. Hon hade såklart rätt. Men för mig var det alldeles nytt och jag kände ett enormt ansvar. Att vakna på morgonen och börja den nya dagen med min familj var lika fantastiskt. Ofta har det varit Penelope som gjort frukost åt oss av ingredienser hon köpt dagen innan. Du får inte komma in förrän det är klart, fick jag höra om jag försökte tjuvkika. Först var jag lite nojig över att hon skulle använda köksknivarna helt själv, men hon visste vad hon gjorde. Hon gick på kockklubb för barn en gång i veckan och hon var hemma i köket. Inte sällan fick vi sallad till frukost. Penelopes alldeles egna uppfinning. När vi kom in och satte oss till bords syntes det hur stolt hon var. Både jag och Linda föreläste. Ibland tillsammans, ibland var för sig. Sommaren 2015 ordnade Krits tillsammans med högskolan Laurea en stor mässa med 20 inbjudna organisationer och lika många föreläsare. Jag pratade som representant för Maskrosbarn och Linda uppträdde. Jag hade hunnit lära mig att jag fixade att prata inför folk och att de faktiskt var intresserade av vad jag hade att säga. Nervositeten minskade med vanan. Dessutom hade det blivit mycket lättare efter att jag börjat få permissioner. Då var man sin egen. När Kriminellas revansch i samhället, KRIS, fyllde 10 år senare samma år talade jag på den konferens organisationen höll i Tammerfors. Kriminalvårdsstyrelsens högsta chef skulle också prata. Jag gjorde som jag alltid brukade göra och bifogade listan med talare när jag sökte extra permis. Men svaret blev samma som alltid. Än en gång blev jag tvungen att ta av den tid som jag skulle spendera med dottern. På konferensen satt kriminalvårdschefen 4 stolar ifrån mig. Här sågs jag inte som en säkerhetsrisk. Här bedömdes jag utifrån mina ord, inte utifrån tidigare handlingar. I december 2015 anordnade vi en julfest i Helsingfors för barn till fångar. Krits ställde upp med lokaler och barnen fick göra julkort som vi postade till deras fängslade föräldrar. Vi tog kontakt med olika företag som fick sponsra med julklappar. Många av de här barnen bodde med ensamstående föräldrar som fick slita tungt. En julklapp för 200 spänn var en stor grej för dem. Precis som det var för mig en gång i tiden. Samma år fick jag för första gången fira jul med min dotter. Det var bara jag, Linda och Penelope. Och det var allt jag önskade mig. Penelope är en riktig julmänniska och efteråt skrev hon fina tackkort till Linda. Tack för att du är en så bra styvmamma. Och tack för att du är så bra för min pappa. Jag blev helt chockad. Kan en 10-åring skriva så? Och hur fantastiskt är det inte att just den här 10-åringen är min dotter?
Hej, Janne Ranninen här. Om ni gillade min bok Solvallemördaren så finns även min nya bok Bakom murarna ute nu.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.